Ost 5, Vinga, Syd 5. Nidingen, Syd 7, Anholt, Sydost 7, Hallandsvädre, Sydost 4. Drogden, Sydost 9, Falsterbo, Ost 9, Arkona, Ost 3. Hanö, Ost 6, Utklippan, Ost 4, Ölands södra udde, Sydost 3, Norra udden och Harstena, Syd 5. Hoburg, Syd 2, Östergårdsholm, Syd 5, Fårösund, Syd 1. Landsort, Sydväst 5, Svenska högarna, Sydväst 7, Söderarm, Sydväst 9. Finska ute, Sydväst 5, Nyhamn, Sydväst 11, Märket och Örskär, Syd 9, Äggegrund, Sydväst 5. Brämön, också Sydväst 5, Lunge, Sydost 4, Skogsudde, Lugnt. Holmön, Sydväst 5, Bjureklubb, Sydväst 6, Peter Rönnskär, Sydväst 2, Rödkallen, Sydväst 6, Kemifyr, Sydväst 11 och Storön, Väst 2 meter per sekund. God kväll!
God kväll, här är Ekot. I USA väntas idag miljoner människor delta i demonstrationer mot president Donald Trump. Vår korrespondent Roger Wilson är i Los Angeles. Roger, är det många som protesterar mot presidenten där du är?
Ja, det är tusentals personer på plats här i downtown Los Angeles. Det här är också bara ett av 30 arrangemang i Los Angeles-regionen och ett av nästan 2000 arrangemang över hela USA. Så det här ses som den största nationella protesten mot Donald Trump sedan han blev president. Och det här är också den största demonstrationen hittills här i Los Angeles, där vi är inne på den nionde dagen av protester.
Vad är det framförallt som folk protesterar mot?
Ja, det som utlöste hela här i Los Angeles var ju migrationspolisens ICE, många tillslag mot papperslösa migranter den senaste tiden. Men demonstrationen är också mer allmänt riktad mot Donald Trump och många av demonstrationerna och protesterna runt om i landet har ju parollen No Kings, alltså att alla är lika inför lagen, USA har ingen kung. Också ett sorts ställningstagande som man kan tolka då mot den allt större makten som samlas hos presidenten under Donald Trump.
Kan man säga någonting helt kort bara om vilka det är som protesterar idag?
Extremt blandat, men väldigt många mexikanska flaggor, också många amerikanska flaggor. Många här som vill visa också att Los Angeles till hälften består av personer med rötterna i Latinamerika.
Tack för den rapporten, Roger Wilson, direkt från Los Angeles. Och i Minnesota pekas nu en 57-årig man ut som gärningsman efter politikerskjutningarna utanför Minneapolis tidigare idag. Två demokratiska delstatspolitiker och deras respektive sköts i sina hem. Den ena politikern och hennes make sköts ihjäl, den andra politikern med maka vårdas på sjukhus. I den bil han använde lämnade gärningsmannen, som ännu inte gripits, en lista över måltavlor, och enligt uppgifter fanns bland andra Minnesotas guvernör Tim Walz med på den listan. Så till den upptrappade konflikten mellan Israel och Iran. I Israel uppmanas just nu invånarna i hela landet att hålla sig inomhus då fler iranska robotattacker väntas. Men trots att Irans omfattande vedergällning orsakat stor förstörelse i olika delar av Israel, så tycks de flesta israeler stå bakom de fortsatta israeliska attackerna mot Iran. En som drabbats är Shimon, vars hem i Tel Aviv förstördes när en iransk robot slog ner igår kväll. Men han tycker syftet med Israels attacker mot Iran är värt priset.
If we let them to build the beam, the bomb, we pay more.
Om vi låter Iran framställa en atombomb, så kommer vi betala ett ännu högre pris. Det säger 63-årige Shimon från Tel Aviv. Han bor i Ramat Gan, en stad i Tel Avivs storstadsområde, där en iransk robot slog ner under fredagskvällen. En enda robot orsakade en enorm förstörelse av bostadshus, bilar och butiker. Men Shimon menar att allt det här kan byggas upp igen. USA betalar för allt, säger Shimon.
Money is a problem. The America give money.
Shimon, liksom många israeler, tror på premiärministern Benjamin Netanyahus förklaring till varför Israel valde att inleda en massiv och tidsobestämd attack mot Iran. Enligt Netanyahu är Iran nära att framställa en atombomb som kommer att användas mot Israel. Något som Netanyahu har hävdat i 20 år. Iran i sin tur har alltid hävdat att det iranska kärnenergiprogrammet tjänar bara civila syften. Samar Hadros, Tel Aviv.
I Stockholm har en person blivit skjuten ikväll i stadsdelen Hässelby Villastad. P4 Stockholm rapporterar att polisen just nu söker en eller flera gärningspersoner. Den skottskadade har förts till sjukhus. Sverige har haft en riktigt solig och varm dag idag. Allra varmast var det i Torpshammar i Medelpad med 28,8 grader. Den högsta temperaturen i landet i år enligt SMHI. Och imorgon söndag blir det på många håll soligt väder. Över norra Norrland kan moln passera och där kan också möjligen bli någon skur. På eftermiddagen ökar molnigheten västerifrån. Temperatur i söder 22-27 grader. 29 grader kan det bli vid ostkusten, lite svalare i norr. Ekot med Mats Karlsson Lenart.
P1, Sveriges Radio.
Nu blir det bland annat svartvinbärs arkeologi.
Det här är meny, jag heter Thomas Tengby. I två program så ska vi uppmärksamma två råvaror som vi uppfattar som väldigt svenska. Svarta vinbär och dill. Och vi börjar i det här programmet med svarta vinbär. Och vi ska framförallt fokusera på det historiska, för svarta vinbär går långt tillbaks i Sverige. Mycket av det som odlas och växer här har hämtats söderifrån, men när det gäller svarta vinbär så kan det mycket väl vara tvärtom. Att de kommer härifrån och sen har spridits söderut till andra delar av Europa. Och med vår långa historia med svarta vinbär så kan man ju undra vad man har gjort med dem. Hur har de använts i maten? Och förstås, vad kan man ha svarta vinbär till idag? Men vi börjar med att gå tillbaks i tiden med hjälp av en arkeobotaniker. Det vill säga någon som sysslar med kombinationen arkeologi och botanik.
Jag är Jens Heimdahl och jobbar på Historiska museets arkeologiska avdelning.
Och då är du fortfarande arkeobotaniker, ser man det?
Ja, det är ett av de orden man kan använda för att beskriva det jag gör. Det är så här, det är liksom ett tvärvetenskapligt ämne och då blir det väldigt många ord som man kan använda för att beskriva mitt jobb. Men arkeobotaniker är ganska bra ord, man fattar ungefär vad det handlar om. Det är så här växter som man tar fram i arkeologi.
Det är liksom ett yrke som jag aldrig hört talas om innan jag träffade dig i princip. Började du som arkeolog? Liksom? Var det där du började och så helt plötsligt hittade du dig fram?
Nej, jag kom från ett annat håll och är naturvetare från början. Jag var ju så här dinosauriebarn liksom. Jag visste inte vad jag skulle bli när jag började läsa geologi och biologi. Jag bara tyckte det var roligt. Så att när jag gjorde mitt examensarbete så jobbade jag med arkeologiskt material. Fast det här botaniska och geologiska som döljer sig i det arkeologiska materialet. Sen blev det att jag tyckte det var så otroligt roligt med liksom den humanistiska tolkningen. Alltså att försöka tolka människors tankar och kultur och hur det har funkat. Men då kunde jag liksom göra det med, det här, med hjälp av det här biologiska materialen. Och geologiska, och det är väldigt, det har jag tyckt var väldigt kul. Så det är därför jag är kvar då.
Jag ska ta fram en liten inspiration med.
Vad fint, jättefint vinbär, vinbärskvist här.
Lite löss också har jag fått med från Göteborg. Men han luktar härlig i alla fall.
Ja,
det är väl svart här nu va?
Ja, det är det. Det är den här kurantlukten liksom.
När jag läste om svarta vinbär så var det ju också att den här doften beskrevs som vägglöss. Det tyckte jag var en intressant beskrivning. Jag vet ju inte riktigt vad vägg... Jag tror inte så många av oss vet hur vägglöss doftar idag. Men man kanske visste mer av det förr.
Ja, jag har också hört en annan beskrivning av vägglöss och det är att det luktar viol. Mm. Men det var spännande att höra att, det också, att den har jämförts med kurant eller liksom svarta vinbärslukten då.
Ja, men nog om det. Vad tänker du på det första när du kommer i kontakt med svarta vinbär utifrån ditt yrke?
då är det ju att svarta vinbär är en sån där, ett mystiskt bär. I alla fall när vi tänker på den äldre historien. Svarta vinbär är ju ett av de bären man har diskuterat som möjligt att det kan vara en skandinavisk export som kulturväxt till södra delen av Europa. Men det är inte säkert, det kan också komma från ryskt område. Men det är i alla fall en växt, den är liksom vildväxande i Skandinavien och sen över mot i Ryssland också. Men inte lika vanlig söderut. Och den enda kvarvarande vilda populationen i Västeuropa som jag känner till är den som finns i Stockholms skärgård idag. Och det här har fått botaniker att spekulera i de här frågorna om svarta vinbären kanske kommer härifrån som kulturväxt då. Det finns ytterligare en sak som jag tycker är väldigt spännande med svarta vinbärens äldre historia, och det är, vi kan titta på namnet, det heter ju också tistron, är liksom det lokala namn man fortfarande använder här i skärgården och så. Och en äldre variant på det är distron med D. Och det blir spännande, för det kan vara så att det där distron är kopplat till diserna som är en slags magiska kvinnoväsen, en slags alver. Och det är kul men det finns också andra bär som till exempel Odon. Det är ett namn som sannolikt är kopplat till Oden till exempel. Så det finns bärnamn som har kopplingar till fornnordisk mytologi. Om svarta vinbären verkligen har det, om det här med distron stämmer, det vill jag nog låta vara osagt. Men det är i alla fall fascinerande och bidrar till den här mystiken om vad det kan ha betytt.
Och vad är det där on? Alltså, jag tänkte som distron, hjortron, lingon. Vad är onnet för något?
Som jag har förstått det, så när vi har onändelser på bärnamn, det är väldigt gammalt. Det är mycket äldre i svenskan än att ha bärändelser. Så alla de här namnen som hallonen och smultron och hjortron och så vidare är exempel på väldigt gamla bärnamn som har funnits här väldigt länge.
Svarta vinbär växer vilt i hela Sverige idag. Går du ut i skogen kan du stöta på en vinbärsbuske där. Men troligtvis härstammar den från någons trädgård och har spridits som frö med hjälp av fåglarna. Populationer av de urvilda svarta vinbärsbuskarna, som arkeobotaniker Jens Heimdahl pratade om nyss, finns i Stockholms skärgård. Och det har gjort att forskare misstänker att svarta vinbär faktiskt kan komma härifrån. Och de äldsta arkeologiska fynden som gjorts av odlade vinbär pekar också åt det hållet.
De tidigaste vi hittat här, det är 1300-talet, och det är då från Skänninge finns ett fynd, och sen finns det ett från Tartu i Estland, och det finns ett från Lund. Och svarta vinbären dyker inte upp sen förrän på 1500-talet i söderut, och det är också under 1500-talet som det liksom blir vanligare.
Skänninge är ju utanför Linköping. Ja. En sån där plats som man hittar massa gamla grejer.
Ja, precis. Och där hittade vi, det finns ju då svarta vinbärsfrö från klosterköket där, som är ett av de här äldre svarta vinbärsfynden. Och när man hittar bara bärfrö så går det inte egentligen att säga att det har varit odlat. Det kan ju också ha varit vildinsamlat då. Men i en brunn i Skänninge, också ungefär från samma tid, det kan också vara lite äldre, 1200-1300-tal ungefär, så finns det en kvist av en vinbärskvist. Och vinbär, alltså även röda vinbär är en sån här, och krusbär som också tillhör den här gruppen då, vinbärsgruppen. Det är liksom växter som vi känner till odling från först ungefär från 1500-talet i Europa överhuvudtaget. Och att man har kvisten där, det kan verkligen tala för att det handlar om en trädgårdsväxt. Sen är det också så att det finns annat trädgårdsavfall i samma brunn, så att vinbärskvisten ligger tillsammans med annat trädgårdsrelaterat avfall, och det stärker, det ligger närmast till hand så att det är faktiskt ett trädgårdsavfall. Vi vet däremot inte om det är just svarta vinbär i det här fallet, vi är inte säkra på det, men någon form av vinbär har odlats i Skänninge redan på medeltiden, och det är spännande. Förmodligen är det svarta vinbär, jag skulle tro det.
Men hur ser en kvist som kommer från 1300-talet ut när man hittar den nu?
I det här fallet så är det ett ganska litet fragment av en kvist. Det är en kvistbit helt enkelt. Det kallas då vedartsanatomi så att säga. Man tittar på veden i själva kvisten i genomskärning. Så det är en kollega till mig som har gjort den analysen och bestämningen. Men kom fram till att det var vinbär i alla fall.
Så att om jag förstår dig rätt så har man hittat liksom de tidigaste spåren av vinbär. Alltså när det gäller odling och frön här. Runt 1300-tal. Och sen senare hittar man spår av svarta vinbär runt 1500-tal. Någonstans längre mer ut i Europa. Sådär. Så då kan man dra någon försiktig slutsats att det borde ha kunnat komma härifrån. Det är så man tänker.
Ja, det, som det ser ut hittills så är i alla fall de äldsta spåren härifrån. Jag ska låta det vara osagt, för det kan också vara så att Ryssland, att det finns fynd därifrån. Men ryskt material är lite svåråtkomligt nu, dels för att det är på ryska, men också det har inte alltid släppts så offentligt, deras undersökningar. Så att om man tittar på var hittar man det äldsta, ja då är det hittills här, eller kring Östersjö. Kring Östersjön om vi räknar in Tartu också i den här miljön då. Då är vi över i Baltikum.
De tidigaste spåren av vinbärsodling är alltså från 1300-talet. Och säkert åt man vinbär tidigare. De växer ju också vilt här. Men det är först på 1500- och 1600-talet som vinbär verkar bli vanligare i odling. I Nord- och Centraleuropa, berättar Jens Heimdahl.
Det är liksom då som vinbären börjar, som det ser ut, verkligen kommer in i trädgårdskulturen. Då blir det de här bärbuskarna, liksom en del av trädgårdskultur, alltså det vill säga den delen av trädgården där man odlar fruktträd och bärträd och sådana saker, där har man också de här bärbuskarna då. Då finns ju också andra bärbuskar som berberis och sådär som är äldre, men som också har ingått i de odlingarna.
Vilka var det som odlade då vinbären och kanske de svarta då först?
De tidigaste spåren, det är ju från det här klosterköket i Skänninge. Det kan vara så att klostren är tidiga på att ta upp det här. Men på de andra platserna, från Lund och Tartu, så är det mer vanliga borgerliga miljöer som de har hittat sig. Så det kan vara så att vinbären odlas även utanför klostren tidigt. Men sen när vi kommer fram i 1500-1600-talet, då kan vi se det, då är det en vanlig växt i borgarmiljöer. Men vi vet ännu inte hur vanligt det var på landsbygden, för det är så få undersökningar från sådana miljöer ännu. Och materialet, när vi liksom letar efter trädgårdsspår på landsbygden, så är det är svårare att hitta välbevarat material där av olika skäl då. Men det betyder ju inte att det måste ha varit ovanligare, utan det betyder att det är svårare att hitta. Så vi kan inte riktigt säga hur bred vinbärsodlingen var. Men det vi säkert kan säga, det var att den var vanlig i borgerliga miljöer, och både i så att säga små, ganska enkla, fattigare hushåll i städerna, men också i rikare miljöer som prästträdgårdar och rikare borgares trädgårdar.
Jag blev bara nyfiken, varför är det svårare på landet och på landsbygden och hitta rätt?
Det har att göra med att på landsbygden kan man placera sitt hus och sin gård och sin trädgård där det passar i terrängen, så att det blir bra väldränerat och du får ett bra läge och så vidare. Medan i staden så är du liksom anvisad till en väldigt begränsad liten yta där du måste bygga och odla på. Det har motiverat att man hela tiden i städer har fört in jordmassor och byggt på marken för att liksom höja upp den av dräneringsskäl. Och den här pålagringen av nytt material hela tiden har gjort att man får väldigt tjocka avsättningar av jord in i städerna, och då kan de liksom bevaras i fuktigt tillstånd i de djupaste lägena, och där är då bra bevarande förhållanden för växtmaterial. Medan på landsbygden, för att hitta välbevarat växtmaterial, då måste vi hitta brunnar. Gör man det så är det väldigt bra, för brunnar har ofta legat i anslutning till trädgårdar, ofta används för bevattning och sådär. Och då när man har lagt igen den brunnen sen, så är det vanligt att man liksom har tagit trädgårdsjorden runt omkring brunnen och dumpat i brunnen. Och då ligger liksom trädgårdarna, de gamla trädgårdarna är bevarade i de här gamla brunnarna då. Men att hitta brunnarna, det är inte alltid det lättaste.
Okej, så det är därför man hittar en, liksom, en svart vinbärskvist i en brunn?
Precis. Ja.
Jens Heimdahl, arkeobotaniker. Det verkar spännande. Han studerar växtrester som hittas vid arkeologiska lämningar och får på så sätt reda på en massa om odling, matkultur, medicin och djurhållning i äldre kulturer. Som att vi har haft svarta vinbär väldigt länge. Vi ska tillbaks till Jens Heimdahl om en stund. Svarta vinbär, Ribes nigrum, hör till vinbärssläktet som också kallas ripsar. Det finns ungefär 160 arter och de finns i kalla och tempererade områden på norra halvklotet, i Europa, norra och centrala Asien och Nordamerika. I vinbärssläktet finns svarta, röda och vita vinbär, som är en mutation av röda vinbär där det röda färgämnet saknas. De vita är sötare och mildare än röda. Och i vinbärssläktet finns också krusbär. Svarta vinbär är ett av de bär som innehåller mest C-vitamin. Dessutom K-vitamin, folsyra och mycket antioxidanter. Och många olika aromämnen. Svarta vinbär, vad tänker du då?
Det första jag tänker på är att jag blev tvingad att plocka det av min mormor när jag var liten. Jag och min tvillingsyster fick alltid. Och då hade hon krusbär och röda vinbär och svarta vinbär. Och då var det ju, svarta vinbären var ju det som gav sämst belöning.
Det här är en annan Jens. Jens Linder. Kock, matjournalist, bland annat i Dagens Nyheter och egna tidningen Gastronaut, och författare till massor med kokböcker. Den senaste heter Allt gott och är en sorts greatest hits, eller greatest recept.
Jag älskade röda vinbär fast de var sura som 17. Och krusbär är min absoluta favorit i alla kategorier. Jag blev helt galen av det. Och sen så var det ändå så att man kunde inte, alltså om man skulle plocka en liter, då var man ändå tvungen att äta lite, eller hur? Då kommer jag ihåg att oj, oj, det är liksom kärvt och det är kryddigt och det är strängt och nästan lite te i smak ibland. Men sen så förvandlade min mormor det till hemkokt saft. Som jag också tyckte var för kärv i början. Men sen med ålderns, stigande ålder så blev jag mer med att det var den godaste saften som fanns. Det tycker jag nog fortfarande.
Svart vinbärssaft. Det är något speciellt. Lite elegant så där, inte fjäskigt utan lite mer vuxet. Den vanligaste användningen av svarta vinbär är nog till saft, gelé och sylt. Det finns ju också svart vinbärslikör, crème de cassis. Och brännvin kryddas med färska bär och med blad.
Jag är faktiskt väldigt galen i svarta vinbär. Och när jag bodde på ett annat ställe i en villa, då beställde jag 30 svartvinbärsbuskar som jag planterade som häck. Och det gick alldeles utmärkt. Det var bara lite svårt att hinna med att plocka allt det där.
30 buskar?
Ja, de blir ju inte så odling. Stora. Ja, de blir inte så stora. De växer in i varandra och de håller sig liksom. Och sen var det en höst då, som andra året, när nu hade de verkligen etablerat sig. Då var det så otroligt mycket bär. Vi bara plockade och gjorde saft. Och, men vi liksom, jag orkade inte plocka av alla. Och så var det, nej men nu ska det liksom bli frost. Så nu plockar vi av alla. Och då, de var så mogna då så att de började smaka lite som krusbär. Och den saften var någon sån där helt, alltså once in a lifetime grej som. Så att jag, nu där jag bor på ett radhus eller en lite mindre tomt, så har vi en liten berså med 6 svarta vinbärsbuskar. De behöver inte så mycket sol som de andra, så det är väldigt bra. Mm. Det är en sån där råvara som jag får hålla mig borta från om jag ska göra olika såna matjobb för Dagens Nyheter till exempel.
Då, så, varför då?
Ja, men därför att ja, annars blir det bara svarta vinbär. Jag tycker, just när man har blivit äldre, att det är en vuxen smak. Man klarar av de här smaklökarna för bäskhet, de har mattats av, helt klart. Det säger vetenskapen. Och då tror jag att man kan tycka om det. Och så är det liksom jordgubbar, hallon, jo, det är gott. Men det är så här frivola smaker, början av sommaren. Men svarta vinbär, det är liksom punchy, det är allvar nu. Ja, men till exempel om jag ska göra ett pajjobb, söta pajer. Det första jag tänker på, jag måste göra en med svarta vinbär. Och då får jag slå i arkiv. Nej, men du har redan gjort 3 stycken för Dagens Nyheter. Du kan inte göra en till, då blir det mycket. Min allra första kokbok hette Bara bär. Då skulle alla bär som jag hade valt ut användas både på det salta och det söta. Och svarta vinbär, det var ju fantastiskt att upptäcka, alltså canaro cassis, alltså svartvinbärsanka från Frankrike. Ja, det är liksom en skysås som är smaksatt med svarta vinbär som blir tung, men också frisk och lila.
Men med färska bär då alltså?
Ja. Alltså såklart går det att använda frysta, för att nu finns det också frysta svarta vinbär i handeln. Så det är en fantastisk rätt som helt överträffar apelsinankan, tycker jag.
Det är troligt att svartvinbärsbusken från början odlades för medicinskt bruk, och då användes både bladen och bären. I en flora från 1816 rekommenderas ett te av skott och späda blad som botemedel mot gikt. Ett mos på bären skulle vara bra mot halsont. Bladen kan också användas i inläggningar för att ge smak, men kanske också för att C-vitaminet, askorbinsyran, är en antioxidant och ett konserveringsmedel.
Ja, i gurkinläggningar så var det väl nästan till obligatoriskt. Och jag vet att det används i svampsallader också, i Ryssland och i Finland, de baltiska länderna. Bladen är ju underbara.
Använder du dem själv?
Ja, det gör jag. När jag gör sån inlagd gurka, eller saltgurka brukar jag göra, då har jag med det. Jag tror att jag lärde mig av att läsa den här danska kocken Erwin Lauterbach. En kombination av rödbetor och svarta vinbär. Jag har gjort vinägretter, men jag har också låtit bären koka med, och så har jag använt skyn med smör i, bara som en varm sås och så. Och det godaste var nog varma, små rödbetor och en blandning av svarta och röda vinbär. Eftersom då fick man syra, och syra sänker ju bäskan lite. Syran kom från de röda mer, alltså. Och så var det snyggt som 17. Först kokte jag rödbetorna ganska länge, och sen mot slutet så. Smör är inte så dumt.
Tistron var det gamla namnet på svarta vinbär. Så var kommer då namnet vinbär ifrån? Ja, förmodligen är det för att bären sitter i klasar som påminner om vindruvsklasar. Dessutom har man ju gjort vin på dem.
Det finns ju kokböcker både från 1800-talet och början av 1900-talet där man gjorde bärviner som 17. Och en metod var ju att man bara lät dem jäsa på flaska. Med en viss risk, har jag förstått, så att en del exploderade. Men också i större kärl. Så här.
Och man gjorde också som en variant på lingonvatten. Lade dem i vatten. Ja. Och i och med att de har lite askorbinsyra som konserverar, så blir det en dryck som håller sig då.
Ja, precis. Lingon är ju bäst och nummer två är krusbär, men vinbär funkar med en viss uppsikt. Det är ju jättegott. En måltidsdryck med lite mer kropp än vatten. Så.
Har du torkat svarta vinbär? Använt det?
Absolut, jag hade en svamptorksperiod. Jag torkade allt. Jag har haft dem i fågelsallad. Lite samma funktion som kanske russin. Fast de blir inte lika söta.
Fågelsallad?
Det kan ha varit kyckling, men det kan också ha varit pärlhöna, så gjorde jag. Jag kommer ihåg att jag läste någon fågelrätt där de hade hallonvinäger. Jag tror det var Johannas hemligheter av Santesson och Mannerström. Och så har jag använt flera torkade bär till fågel på olika sätt. Och alltså att ha lite kärva inslag i desserter också. Jag hade en mani på att koka in päron. Alla bär går ju att koka in, så då får man liksom päron olika färger och smaker. Men då brukade jag strö över bärsocker som var gjort av torkade bär också. Så att det blev... Men svartvinbärsocker har jag gjort i alla fall.
Idag förknippar vi oftast bär med söta smaker. Vi sockrar dem och har dem till desserter mer än i matlagning. Men så har det inte alltid varit. Länge var socker en lyxprodukt. Så man kan ju undra hur svarta vinbär användes då.
Eftersom det är så himla dåligt med källor på folklig matlagning, så får man gissa lite. Eftersom den vanligaste metoden fram till 1800-talet bland folket var ju att koka allting i ett enda kärl. Vid kokvrån. Så Jag tror att man har också varit väldigt så här, nu har vi omogna bär. Det är jättebra syrlighet. Så har man haft i det, och sen tror jag att ju längre mogna har gått, desto mer har det blivit saft eller... Vi har ju en ganska strikt gräns i vårt tänkande, exempel i Sverige men i stora delar av Europa. Det där är sött, det är salt. I Sverige har vi varit lite mer flexibla, och jag tror att det beror på att vi har använt bär tidigt.
Kocken, journalisten och författaren Jens Linder. Och för att få veta mer om hur man använde svarta vinbär förr, så tar vi och återvänder till den andra Jens. Jens Heimdal, arkeobotaniken.
Kan du säga någonting om hur de svarta vinbären användes då? Om vi går långt tillbaka i tiden. Vad kan du berätta som arkeobotaniker?
Ja, de här allra äldsta fynden, så hittar vi dem i köken. Så vi vet att det sannolikt har man ätit dem. Många av de här bären har också använts i medicinskt syfte och sådär. Och även vinbärsbladen. Men de tidigaste spåren jag vet om, det är ju de här kokböckerna från mitten av 1600-talet. Det finns en sån som heter En liten kokbok, som är anonymt utgiven då. Och där i så kan man se att vinbären används i den varma matlagningen tillsammans med kötträtter. Det är ganska vanligt att man liksom mosar vinbär tillsammans med blött vitt bröd, mosade vinbär, och sen så har man i vin i det där också, och sen sockrar man det, och sen har man det i vad vi idag skulle kalla för grytor eller soppor. Idag använder vi det ju ibland så här vinbärsgelé till exempel, i om man gör en sån här portergryta, är inte ovanligt att ha. Lite på det sättet. Men sen har man lite mer så här sätt också som är lite udda. Till exempel, jag läste nyligen ett recept när man använder svarta vinbär till kräftor till exempel.
Mm. Har du en boken där?
Ja, jag har.
Men alltså, man la dem uppe på typ, eller gjorde någon smet där igen? Eller?
Så här står det till exempel. Det här står det bara vinbär, så vi vet inte om det är svarta eller röda. Skjud kräftor utan salt och skala dem. Sedan hacka persilja smått. Ta färska ägg och rör dem med en visp väl små. Skär päron långaktiga. Slå alltihopa med kräftorna i pastejen och lägg i lite korinter där i och vinbär. Sen ta gott vin. Om det är för starkt så blanda vatten där i. Med örter och salt, väl ihopblandat med smör i och lagom socker. Täck det så igen och sätt i ugnen att bakas.
En slags kräftpaj med vinbär, päron och korinter alltså.
Jag skulle vilja beskriva att en del av den här bäranvändningen, inte bara när det gäller vinbär utan också andra bär, den är nästan lite så här krydd, som vi använder kryddor idag. Man kan tänka sig dels, nu är svarta vinbär ganska tydlig smak om det är det man använt, men man kan också tänka sig att det finns en syran man är efter.
Men man använder också vinbär i söta sammanhang.
Ja, men till exempel som Per Braes kokbok som finns kvar. Där finns det exempel på vinbär i vad vi idag skulle kalla för en vinbärspaj helt enkelt. Där kan man se sätt som vi skulle känna igen. Men sen finns det också, Kajsa Varg har recept på svarta vinbär i mjöd till exempel. Och att man gör ett slags vatten av svarta, alltså en dryck av svarta vinbär. Och det finns också från senare tid recept på hur man smaksätter öl med svarta vinbär också. Och sen finns ju också det som man kallar mos och sylt och sådär. Alla de där användningarna är ju kopplade till sockeranvändning. Och sockerpriset går ner när de här slavdrivna plantagerna i Nya världen slår igenom på 1600-talet. Och då sjunker sockerpriserna. Och det gör att sockeranvändningen i svenska städer går upp väldigt mycket under den här tiden. Och sen andra stora sockerprissänkningen, det är då i början av 1800-talet när betsockret börjar slå igenom. Så det är väl sen under senare 1800-talet, det är då liksom sockret börjar nå ut i, hos gemene man, hos även ganska fattigt folk.
Det är då vi börjar baka våra kakor och bullar och,
precis,
och därför, ugnen och bakpulvret och allt kommer.
Ja, och Emil kan köpa sockerdricka för, på den här auktionen i Backhorva.
Men hur speciellt är det att liksom svarta vinbär skulle kunna härstamma härifrån, från Skandinavien?
Det är ganska speciellt. Det finns inte så många växter som man brukar säga som är liksom skandinaviska exporter. De andra man brukar prata om är ju kålroten till exempel. Men där ska vi egentligen prata om Finland, för det är nog där som den här mutationen först uppstår. Men Finland är ju så att säga östra rikshalvan under den tiden, så att visst, man kan säga Sverige. Och nere i Europa kallas de för Swedes sen de här, och man använder också det här svenska ordet rutabaggar för dem. Och sen en annan växt som man talar om är ju kvannen. Men där pratar man kanske mer om i norska sammanhang, för där känner vi till kvannegårdar och kvanne, att man liksom har odlat den. I Sverige så vet vi att kvanne används i samiska hushåll, men vi vet inte huruvida kvanne också har ingått i trädgårdskulturen. Vi har inte några sådana fynd än, så vi kan säga det. Och sen har man också diskuterat gräslöken på detta sätt.
Då är det inte så många växter ändå som kommer härifrån.
Nej, det är mindre än... Nu räknade jag upp 4 här, varav några är lite osäkra. Men det är någon handfull liksom.
Arkeobotanikern Jens Heimdahl. Kanske tycker du att svarta vinbär har en lite svår smak. Du är inte ensam. Men det har förädlats fram nya sorter som är lite mildare och sötare. Nästa vecka uppmärksammar vi dillen, som jag tror många av oss uppfattar som typiskt svensk. Den är ju viktig i flera väldigt svenska rätter och förknippas ofta med sommaren. Men dill kommer inte härifrån och uppskattas också på många andra platser i världen. Dillens värld är ganska så spretig. Det här programmet gjordes av Nina Frångeborn och mig, Thomas Tengby. Och meny produceras av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
Nu om vägen mot det gröna stålet. Här är Ekonomiekot Extra.
Ett av de största projekten i svensk industrihistoria.
Det talas om en stålrevolution i norra Sverige, men det saknas inte hinder.
President Trump said he's going to raise steel tariffs to 50%.
Det skapar fruktansvärt mycket osäkerhet och det är ganska uppenbart att det tar en hel del fokus från vår tids största utmaning, som ju faktiskt är klimatfrågan.
Trump har slagit till med massiva ståltullar som kan sätta branschen i gungning. Samtidigt i veckan bjöd uppstickaren Stegra in för att visa upp bygget av sitt nya stålverk i Boden. Ett bygge som redan kostat över 30 miljarder.
We strongly believe that this project is the best project in Europe.
Nu frågar sig en hel del hur satsningarna på grönt stål ska undvika samma misstag som kollapsade Northvolt. Här är Ekonomiekot Extra. Jag heter Erika Mårtensson. Stålindustrin är ju en av de allra största utsläpparna av koldioxid. Och sen några år tillbaka så pågår en mindre revolution inom det här området och mycket händer här i Sverige. Lite förenklat så kan man säga att stålproduktionen ska lämna kol och istället använda el i flera processer. Och Sverige står i blickfånget när det gäller den här omställningen. Gert Nilsson är här idag, teknisk direktör på Järnkontoret som är en branschorganisation. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Ja, hur avgörande är det, det här som händer i Sverige just nu skulle du säga?
Det är väldigt avgörande. Man skulle kunna säga så här att under lång tid så har ju stålindustrin i världen klarat sig på att säga att stål är avgörande för samhällsbyggandet och vi får leva med utsläppen. Vad vi har sagt i Sverige är att det där är en sanning med modifikation. Det går att göra någonting åt utsläppen och genom att vi har visat det så har vi nu tvingat resten av världen att förhålla sig till det. Och det betyder att alla måste göra en kalkyl, alla måste titta på vad kostar det och vad är värdet av att minska utsläppen. Men man kan inte längre gömma sig bakom det faktum att det inte går.
Jens Kjärman är också med idag från en studio i Luleå. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Du är journalist på Dagens Industri och bevakar näringslivet i norra Sverige. Vad säger du? Var är vi liksom just nu i den här processen?
Ja, men håller vi oss till Stegra då, som du nämnde, så börjar det vara på allvar nu, för att nästa år ska produktionen vara igång. Så att, det är lite upp till bevis för den satsningen.
Mm. Jag tänker att vi börjar lite med att skaffa oss lite koll på vad det är vi pratar om här. Det är alltså två stora konkurrerande projekt som det handlar om. Vi har Stegra som i höstas bytte namn från H2 Green Steel. Och det här är då ett systerbolag kan man säga till Northvolt med delvis då samma ägare och investerare. Och just nu så håller Stegra på att bygga ett nytt stålverk i Boden. Och så har vi Hybrid som är en gemensam satsning mellan det helstatliga gruvbolaget LKAB, statliga Vattenfall och stålbolaget SSAB som delvis också har statligt ägande genom LKAB och den finska staten. Och både Stegra och Hybrid har samma grundidé att man ska tillverka stål mer fossilfritt genom att använda el och vätgas i produktionen. Gert, jag tänker om du ska försöka förklara det där på ett litet enkelt sätt. Vad är det för liksom ny teknik vi går mot här?
Den malm vi gräver upp ur marken är ju i form av oxid, alltså järn plus syre. Man kan jämföra med rosten på sin bil, det är också en järnoxid. Och då måste man, för att kunna använda järnet, måste man få bort syret. Och i 1000 år har vi gjort det genom att smälta malmen och tillsätta kol. Syret gillar kol bättre än järn, så det lämnar järnet och går över till kolet. Nu väljer vi istället att använda vätgas. Syret gillar också väte bättre än järn, så att det går över till vätgasen när vätgasen kommer i kontakt med malmen och vi får ut ett rent järn. Skillnaden är då att istället för koldioxid som restprodukt så får vi vatten.
Mm. Tidplanen då för de här båda projekten har varit lite svajig och fått flyttas fram flera gånger.
Det är klart att vi nog initialt hade för höga ambitioner om hur tidigt och snabbt man skulle kunna komma igång. 2026-2027 är ju ute ur bilden i dagsläget.
Sa LKABs Niklas Johansson i höstas till SVT apropå att deras miljötillstånd dröjer. Och efter det så har LKAB också lämnat besked om att man väntar med beslut när det gäller bygget. Stegra, de skulle haft produktion igång sedan ett år tillbaka egentligen enligt de ursprungliga planerna. Men flera gånger så har förseningar kommunicerats. Så här lät det till exempel i början av 2024 i samband med att bolaget säkrat sin finansiering.
Bolaget H2 Green Steel har nu säkrat 75 miljarder kronor för att bygga sin stålfabrik i Boden. Samtidigt meddelar bolagets vd Henrik Henriksson att produktionsstarten försenas.
Det vi siktar på nu är att någon gång i början på 2026 så drar vi igång. Tillsammans med alla intressenter så har vi valt då att starta en eller två månader senare.
Och i år så har bolaget mött en motgång också när man fick nej på statligt miljardstöd. Det har också kommit en del kritik mot de här satsningarna, bland annat för att det inte är säkert att de blir så lönsamma. Och sen har vi då batteribolaget Northvolt som gick i konkurs i våras. Efter det så är det många blickar som har riktats mot Stegra. Och en del undrar om Stegra också kommer att få problem. Riskkapitalisten Harald Mix har ju varit med och grundat både Northvolt och Stegra.
Vi ska lansera ett av de största projekten i svensk industrihistoria. Vi ska bygga det första stålverket i Europa på 50 år och producera 5 miljoner ton grönt stål. Mer än hela Sveriges nuvarande stålproduktion. Vi ska skapa tusentals nya jobb i Norrland tillsammans med Northvolt i Skellefteå som vi startade för 5 år sedan.
Så sa Harald Mix i sitt sommarprat för 2 år sedan. Och det blev ju så som han sa, tusentals nya jobb, men det blev ju också konkurs för Northvolt i våras. Men Stegra då? Så här låter det i Boden just nu där Stegra håller på att bygga sitt stålverk och sin vätgasfabrik. Häromdagen så hade bolaget bjudit dit en massa folk för att visa upp det här bygget och ge en positiv bild av hur det går för bolaget. Ett 30-tal investerare och kunder och ett gäng journalister kom dit.
Our intention with this event is to give you as investors but also analysts and also press an opportunity to get an update on where we are in the company.
Stegras vd Henrik Henriksson hälsade välkommen och i publiken där fanns både kunder och journalister med kritiska frågor men också många redan frälsta. Ekonomiekots reporter Erika Sundén träffade Maria Pernard från en av kunderna, lastbilstillverkaren Scania.
Ganska stor skillnad från när jag var här förra gången i höstas. Känns det som att det här är ett projekt som du tror på?
Absolut. Sen så är det ju förenat med stora svårigheter eller utmaningar såklart. Men jag tror att det behövs för den gröna omställningen.
We strongly believe that this project is the best project in Europe because we have been assessing many others projects and we think that modern projects benefit from the best area.
Det bästa projektet i Europa inom sin bransch, sa Asia Guar från franska investeraren och ägaren riskkapitalfonden Demeter. Jens Kjärman på Dagens Industri, du var ju också där i Boden häromdagen. Varför gjorde Stegra det här?
Det är ju två skäl som jag ser det. Och det första och kanske viktigaste är ju att efter Northvolt kollaps har ju blickarna riktats mot Stegra i Boden. Och då vill bolaget skingra de farhågor som finns genom att berätta mer om det här projektet för investerare och kunder. Och press. Det andra är ju att Stegra som bolag vill vara redo för en börsnotering i början av 2030-talet. Och då är ju den här typen av dagar en del av paketet som ett blivande börsbolag så att säga ska klara av.
Gert Nilsson, Stegra ska ju ha hela sin verksamhet i Boden när det är tänkt. Vad är det för produkter som ska liksom komma ut därifrån när det är klart?
Ja, det är varmvalsad stålplåt i olika kvaliteter. Antar jag har inte sett närmare på deras produktprogram, men det är, man kommer att tillverka ungefär samma produkter som andra europeiska stålverk.
Mm, och sen är det vätgas som man ska kunna...
Sen ska man göra vätgas av el, ja.
Och järnsvamp?
Ja, så är det. Och järnsvampen har man ju då tänkt använda för egen del. Alltså den är ju till för att försörja stålverket med råmaterial. Men det är ju också möjligt att sälja järnsvampen separat.
Och malmen då, den ska de ju inte fixa själva utan den ska de köpa in från annat håll.
Så är det. Och det har ju varit långa diskussioner kring malmbanans kapacitet och liknande. Och jag vet att det har varit diskussioner mellan LKAB och Stegra under lång tid om man kan få leveranser därifrån. Sen var det tal om att man skulle importera malm och sen har man återigen gått tillbaka till att det kanske kan bli LKAB-malm. Och det hänger naturligtvis ihop med LKABs egna satsningar och hur man väljer att göra det.
Tanken då, Jens, är ju att produktionen i det här nya stålverket ska dra igång om drygt ett år. Vad tror du, kommer de kunna hålla den här tidsplanen?
Ja, men det är ju en intressant fråga får man ju säga. Det var ju tal om att det skulle komma igång i början av 2026 och sen har det ju förskjutits till sommaren 2026 och nu talades det lite om hösten 2026 eller andra halvåret 2026. Men samtidigt, bygget har kommit rätt långt nu och det som Stegras vd säger, Henrik Henriksson, är ju att bygget har kommit för långt för att man ska åka på riktigt stora förseningar. Alltså att det skulle bli ett eller två år. Det säger han att det blir det inte i det här skedet, utan däremot kan det nog bli kanske en månad eller två eller någonting sånt. Men utan bygget kommer bli klart, utan den stora utmaningen framöver för Stegra det är ju att få den här jätteanläggningen att fungera. Som i praktiken, vilket Hjärt var inne på, är tre fabriker. Alltså det är ju en vätgasfabrik, det är en järnsvampfabrik och ett stålverk och det där ska fungera tillsammans.
Och el är ju en nyckelpunkt här. Det är ju en central del för att Stegra ska lyckas. Men de har väl ännu inte blivit lovade den effekt som de faktiskt behöver. Jens, hur stort problem är det där?
Man har ju en effekttilldelning så att man klarar att göra den vätgas, alltså full vätgasproduktion och full järnsvampsproduktion samt någonstans grova tal mellan 2 och 2,5 miljoner ton stål per år. Men ska man nå full produktion då, alltså 4,5 till 5 miljoner ton stål per år, då behövs det mer el. Och den tilldelningen har man inte ännu.
Vi har varit inne på el här nu, du var inne på Malmbanan och så vidare. Vad finns det för utmaningar kring för Stegra här som du ser?
Elen är ju en då och osäkerheten där är framförallt vad kommer det att kosta. Kommer man kunna bli försörjd med el? Kommer man att få kontinuerlig leverans? Och vad blir kostnaden för att få sin järnsvamp in i produktionen? För om man jämför Stegra med Northvolt så kan man ju säga då att medan Northvolt hade kanske en för Europa ny teknik så hade man en tydligare marknad. Det fanns en stor efterfrågan på europeiska batterier. För Stegra lite grann tvärtom. Man är i en bransch som är ganska vanlig och det finns stora, starka systemleverantörer, hög kompetens i Europa. Men marknaden är mycket tuffare. Här måste man ju komma in med någorlunda konkurrenskraftiga priser. Premien för grönt stål finns säkert där, men hur stor den är svårt att säga. Och man behöver ju ha kostnadskontroll. Och där ingår elen som den kanske viktigaste komponenten.
Mm. Stegra har hittills fått ihop finansiering på 75 miljarder kronor i riskkapital och lån. Och redan så har 33 av de här miljarderna spenderats enligt uppgifter som vi har då fått från Stegra själva. Så det är ju en hel del pengar som rullar här kan man säga. Jens, hur länge kommer de här pengarna att räcka?
Stegra själva säger att pengarna räcker alltså till hela den första fasen av fabriken, och i den ingår faktiskt en hel del som från början fanns i fas 2. Men om stålverket ska byggas ut då till full produktion på 4,5 till 5 miljoner ton stål, då behövs det mer pengar.
Vi lämnar Stegra en liten stund, för sen har vi också den här andra stora satsningen. 2016 gick LKAB, SSAB och Vattenfall samman i Hybrit-projektet. Och några år senare invigdes en pilotanläggning i Luleå.
Vi står faktiskt inför det största teknikskiftet i stålindustrin på 1000 år. Det är det vi pratar om här. Det är ett rejält kliv.
3, 2, 1, start!
Dåvarande statsministern Stefan Löfven var där och invigde. Och det här, det är ju ett samarbetsprojekt med statliga aktörer inblandade. Och det är framförallt gruvbolaget LKAB som har tagit på sig ledartröjan här. Hybrit och LKAB, vad är det de vill åstadkomma?
De vill leverera fossilfri järnsvamp istället för att leverera järnmalm. Det är en mycket mer förädlad produkt. Och den kan då användas som råvara hos kunder med ljusbågsugnar, kunder som idag tillverkar stål baserat på skrot. Och vi ser väldigt tydligt att skrotandelen kommer att öka i världen i framtiden. Det kommer att få fler som kommer att vilja tillverka på skrot. Och man kommer att behöva då stödja det med, också med järnsvamp som då blir den malm man kan använda tillsammans med skrot. Och här vill LKAB vara med.
Men som vi nämnt tidigare så har även Hybrit och LKAB drabbats av en del förseningar. Ekots reporter Erika Sundén, hon träffade nyligen LKABs avgående vd Jan Moström nere i en av bolagets gruvor. Och då sa han så här om varför man nu avvaktar lite.
När du ska fatta ett beslut så ska du vara övertygad om att du har en lönsamhetsstudie som du är trygg med. Och det är väl där vi är, utan vi kommer att fortsätta att jobba vidare. Och vi är trygg med en investering, då gör vi den. För det är så stora pengar och så stort ansvar att jobba med de här frågorna så att du skjuter inte från höften. Konsekvenserna blir en smula obehagliga om man har fel, gör fel.
Säger den statliga vd:n, och samtidigt så är han tydlig med att den här omställningen är central för LKAB för att bolaget ska kunna leverera rätt produkter till sina kunder.
70% av vår volym går ju till masugnar i Europa, och vi har ju en nära dialog med dem, och de flesta säger att det kommer inte att finnas masugnar i Europa 2035 och något eller några år plus minus det. Det är 70% av våra kunder. Så det är klart det är intressant för oss att ha kvar våra kunder i Europa.
Masugnarna försvinner alltså framöver, och då måste LKAB sälja det som funkar för deras kunder, de som alltså använder ljusbågsugnar istället, och då är det järnsvamp som gäller. Om vi ska jämföra de här projekten lite grann då, hur man ser på de båda. De kör ju liksom parallellt i varsin fil på samma motorväg just nu kan man säga. Gert, vad finns det för fördelar eller nackdelar med att vara först eller komma lite senare?
Den stora nackdelen med att vara först kan ju vara det Jan Moström är inne på, att investeringskalkylen är riskabel och det är stora plus och minus som ligger framför dem. Och det är klart att den som är först får ju vara försökskanin och se hur det går. Så är det. Samtidigt finns det naturligtvis ett marknadsvärde i att vara först.
Vad tänker du Jens, först eller sist?
Precis som Gert säger så är det lite vanskligt, men och det Stegra vill ju gärna vara först, men de vill inte vara först för länge. De vill ju få in fler aktörer snabbt, exempelvis då LKAB och även då att SSAB får igång sitt nya stålverk i Luleå. För det är ju trots allt så att man får ju draghjälp och liksom acceptans för produkten om det är flera som kommer ut på marknaden och väljer samma väg.
Sen har vi ju såklart det osäkra läget i världen som vi också befinner oss i.
Vad händer med kriget i Ukraina? Vad händer med försvarsindustrin? Vad händer med handelskriget? Det skapar fruktansvärt mycket osäkerhet och det är ganska uppenbart att det tar en hel del fokus från vår tids största utmaning som ju faktiskt är klimatfrågan.
LKABs vd Jan Moström, och för bara en dryg vecka sedan då lät det så här.
President Trump doubling tariffs now on steel coming into the United States.
Speaking to steelworkers at U.S. Steel's Irvin Works in West Mifflin, Pennsylvania on Friday, President Trump said he's going to raise steel tariffs to 50%.
Just nu så är det 50% i tull på allt stål som importeras till USA från EU. Hur påverkar det här stålindustrin i Europa och de här svenska projekten?
Vi i Sverige exporterar ungefär 8% av vår export går till USA. Så man kan ju vända på det och säga 92% av vår export går inte till USA. Men om vi tittar på den delen så kan man säga så här att några svenska tillverkare finns redan i USA och kan tillverka innanför tullmurarna. Några svenska tillverkare har så unika produkter att kunderna i USA nog kommer att tvingas betala den här tullen för att komma åt produkterna. Och sen är det naturligtvis några då som kommer att drabbas av svår priskonkurrens och kanske inte lyckas sälja på den amerikanska marknaden.
Men kan det också finnas en risk att andra länder som exporterar stål till USA börjar försöka sälja på den europeiska marknaden istället?
Det är den stora risken. Alltså för europeisk stålindustri så är det mycket viktigare att vi kan freda då, de som inte kan sälja sitt stål i USA längre, att vi kan freda oss från att de istället väljer att sälja stålet ännu billigare på den europeiska marknaden. Det är en betydligt större fråga för europeisk industri.
Mm. Vi har ju varit inne på det här med Northvolt också. Det var ju en jättesatsning som gick i stöpet. Jens, de här stålsatsningarna vi pratar om här, eller kanske framförallt att Stegra, vad kan de lära av Northvolts misstag?
Jag pratade med flera Stegra-chefer i tisdags och även gjort det tidigare här under våren. Och det alla säger är ju att den främsta lärdomen är att se till att den första anläggningen fungerar innan man gör något annat helt enkelt. Northvolts stora misstag var ju att man skulle planera för anläggningar i Tyskland och Kanada och USA innan man hade en fungerande anläggning i Skellefteå. Den andra lärdomen som jag tror Stegra har gjort och som de också pratar om, det är ju att tidigt få in industriell kompetens. Att få in människor som kan starta och driva en fabrik. För att Northvolt visar ju att utan produktion och ett kassaflöde, då tar pengarna slut otroligt snabbt.
Mm, jag tänkte på det där med pengarna. Northvolt lyckades ju liksom inte få intäkter innan pengarna tog slut. Skulle det kunna hända även för Stegra och Hybrid, Gert?
Absolut. Och det är naturligtvis det farliga loppet. Jag tror att så är det. Och det snabbaste sättet för Stegra att få in pengar skulle ju vara att man sålde sin järnsvamp snarare än att utveckla hela ståltillverkningsprocessen.
Men du tänker att järnsvampen, det är det som man snabbast skulle kunna få ut på marknaden och dra in pengar ifrån?
Den är en enkel produkt, den är ganska lätt att sätta pris på och jag tror att det är det som man snabbast kommer att kunna tillverka, sannolikt.
Om vi till sist då höjer blicken lite och försöker spana in i framtiden och på förutsättningarna för stålindustrin. Tanken är ju att nästa år så ska EU börja fasa ut de fria utsläppsrätterna. Det här handlar alltså om de utsläppsrätter som företag måste köpa för varje ton koldioxid som de släpper ut. Stålindustrin har tillsammans med en del annan verksamhet haft fria utsläppsrätter, men nu så är det alltså slut med det snart. Gert Nilsson från Järnkontoret, hur kommer det här att påverka Stegras och Hybrids och kanske då framförallt LKABs verksamhet?
Om den här andra omgången, alltså utsläppshandelssystemet, går igenom, så kommer det att bli dyrare att släppa ut koldioxid i Europa. Och det är ju en stor del av lönsamhetskalkylen för de här satsningarna, att om det kostar att släppa ut koldioxid och vi inte gör det, så har vi den marginalen att istället lägga upp på kanske en lite dyrare process i starten med el och vätgas. Så det är en viktig del av kalkylen.
Jens, vad tänker du? Alltså, finns det någon risk här att EU ändrar sig här och försöker liksom rädda stålindustrin i Europa och som fortfarande använder masugnar och kol, och så att det här inte riktigt blir så här?
Ja, den risken är ju uppenbar. Det är svårt att se att man skulle ta bort utsläppssystemet helt. Men däremot att man på något sätt luckrar upp det eller förlänger utfasningen är ju mer sannolikt.
Vad tänker du, Gert? Vad skulle det innebära om det är så det blir?
Ja, det är naturligtvis inte bra för de här satsningarna. Å andra sidan då så har EU gått ut och sagt att man kommer att införa det man kallar för lead markets. Alltså där man kommer att, åtminstone i statlig upphandling, betala en premie för den som kan erbjuda exempelvis då lågutsläppande stål. Så att det kan ju möjligen möta en del av problemet. Men det är klart att mycket av kalkylen bygger på att det kostar att släppa ut CO2.
Vi har ju pratat om olika utmaningar här, förseningar, miljardrullning och om tullar och politiska beslut som kan påverka stålindustrin mycket. Allra sist då, om man funderar på vad som egentligen ligger i potten här, vad skulle det betyda om båda de här projekten misslyckades, som vi börjar där, Jens?
Det skulle ju vara dåligt eller förödande för Sverige som industrination, framförallt när det gäller självförtroende. Men om man då backa bandet lite. Jag tänker att i LKABs fall så är väl den mest överhängande risken att det är ju att man inte gör det alls, tror jag. För de har ju ändå en så pass lönsam verksamhet annars. Så skulle LKAB bestämma sig för att bygga, då kommer man nog ta sig hela vägen fram. Men visst, det skulle vara ett tufft slag för Sverige som industrination.
Håller du med om det?
Absolut, ja.
Om vi vänder på det då, om både Stegra och Hybrid blir framgångsrika, vad skulle det betyda för Sverige?
Ja, det skulle naturligtvis betyda mycket. Man kan säga så här att det finns ju, jag tror det var Helmut Kohl på sin tid som sa att i framtiden kommer bara Norden att tillverka stål i Europa. Det kommer bara vara här vi har förutsättningarna, och våra förutsättningar är bra. Det har vi på Järnkontoret hävdat länge. Så att jag tror att...
Det är klart du gör, du företräder ju branschen. Men, ja, visst, absolut.
Så att vi är ett bra ställe att tillverka stål på, och jag tror att lyckas det så kommer vi att visa det ännu tydligare.
Vi får sätta punkt där. Ekonomiekot Extra är slut för idag. Ni hörde bland andra Gert Nilsson, teknisk direktör på branschorganisationen Järnkontoret, och Jens Kärrman som är reporter på Dagens Industri. Producent var Olof Winblad och jag heter Erika Mårtensson. Tack för att ni har lyssnat.
Klockan 11 får vi nyheter i P1.
Här är Ekot. Iran har sent ikväll avfyrat ännu en våg av robotar mot Israel enligt den israeliska militären. Rapporter om bränder och explosioner kommer från framförallt norra Israel, men invånarna i landet kan enligt de senaste uppgifterna sedan en stund tillbaks lämna skyddsrummen. Israels flygvapen uppger samtidigt så till mot militära mål i Irans huvudstad Teheran. Irans svar på Israels inledande attacker natten mot fredag har skett i flera vågor, och även om Israel skjutit ner många robotar så har de iranska attackerna vållat stor förödelse på flera håll i Israel. I USA pekas nu en 57-årig man ut som gärningsman efter politikerskjutningarna i Minnesota tidigare idag. Den ännu inte gripne gärningsmannen lämnade efter sig en lista över måltavlor, och enligt uppgifter fanns bland andra delstatens guvernör Tim Walz med på den listan.
This was an act of targeted political violence. Peaceful discourse is the foundation of our democracy. We don't settle our differences with violence or at gunpoint.
Det här var ett politiskt motiverat dåd. Vår demokrati bygger på det fria samtalet, och vi löser inget med våld, sa guvernören Tim Walz på en presskonferens efter skjutningarna. Enligt CNN har polisen identifierat en misstänkte, en 57-årig man anställd vid ett säkerhetsbolag, som klädd som polis ska gått in i två lokala politikers hem och skjutit dem och deras respektive. Demokraten Melissa Hortman och hennes man dog av skadorna. Partikamraten John Hoffman och hans fru skadades svårt, men förhoppningen är att de överlever. Polisen har beslagtagit gärningsmannens bil, och i den fanns ett manifest. Enligt uppgifter till amerikanska medier ska det bland annat handlat om en lista över gärningsmannens måltavlor. Ett dussintal demokrater, däribland de nu skjutna politikerna, men också guvernören Tim Walz, som inte kommenterat de uppgifterna.
Rapporterade Ida Svansbo. Och i USAs huvudstad Washington inleds i natt svensk tid den stora omstridda militärparaden med anledning av att det är den amerikanska arméns 250-årsdag, men som också råkar vara president Donald Trumps 79-årsdag. Samtidigt pågår stora protester mot Trump runt om i USA, demonstrationer under parollen No Kings, och som kan tolkas som ett ställningstagande mot den allt större makten som samlats hos presidenten sedan Trump tillträdde. Det kan bli tillåtet för EUs länder att köpa utsläppsminskningar i andra länder om de inte själva når upp till målen. Det här är en kontroversiell fråga i unionen, men klimatkommissionär Wopke Hoekstra säger till Ekot att han är positiv.
What I can say is that the thing you're referring to, credits from outside of the European Union, potentially is a very good idea.
Den 2 juli ska förslaget om mål för utsläpp till 2040 presenteras. Mycket talar för att man kommer att hålla fast vid den förra kommissionens inspel om utsläppsminskningar på 90% till 2040. Frågan är nu om länder som inte klarar det ska kunna köpa utsläppsminskningar någon annanstans på planeten och få tillgodoräkna sig dem. I en exklusiv intervju med Ekot säger Wopke Hoekstra att det viktiga inte är ideologi utan vad som funkar i praktiken.
We don't do ideology, we do impact. And if this is impact, then let's do more of it.
Men enligt stora delar av miljörörelsen är frågan inte alls så enkel. De menar att det skulle urholka ländernas egna ambitioner och rent av fördröja klimatomställningen.
Si Holmgren rapporterade. Sverigedemokraterna kommer att släppa sin omtalade vitbok under Almedalsveckan. Det säger vitbokens författare Tony Gustafsson. Enligt Gustafsson visar det drygt 800 sidor långa manus som han lämnat in till partiet tydligt på Sverigedemokraternas kopplingar till ultranationalistiska och nationalsocialistiska grupperingar. Samtidigt så säger Gustafsson att det inte är några nya uppgifter. Sverigedemokraterna vill idag inte kommentera vitboken. Så vädret. Imorgon söndag blir det på många håll fortsatt soligt väder eller bara lättare molnighet. Över norra Norrland kan moln passera och möjligen någon skur där. På eftermiddagen ökad molnighet västerifrån. Temperatur i söder 22-27 grader, vid ostkusten upp till 29 grader, lite svalare i norra Sverige. Ekots nyheter, Mats Karlsson Lennart.
P1, Sveriges Radio.
Och denna sista timme på lördagsdygnet ska vi höra en dokumentär. Den 4 februari var en svart dag i Sverige. En dag som många av oss kanske ännu inte fullt ut har haft förmåga att ta in och förstå. Trots detta väcktes omedelbart ett omfattande engagemang för kärlek, värme och gemenskap. Och bland de ytterst berörda fanns en tidig längtan att försöka återta det som blivit raserat.
P1 dokumentär.
Här är den sången som jag har plinkat när jag har suttit själv och bara inte gjort så mycket. Det var liksom inte tänkt att någon skulle höra, men ja, nu kommer det.
Idag klockan 12:33 så inkom larm till polis och SOS med anledning av en förmodad skottlossning på en skola.
Här är mitt klassrum. Det jag var.
Oh my god, det var skjutning, folk gråter. Oh my god, det är skjutning!
På något sätt lever man i det här hela tiden. Det är som ett hål som man befinner sig ibland på kanten, men ofta trillar man ner i det och tänker på det här. När jag ligger och gosar med mina barn på morgonen och ligger och pratar med dem om deras dag, då finns ju inte det här en liten stund.
Ett tiotal personer dödades idag i en skolskjutning i Örebro i vad som beskrivs som den värsta massskjutningen i svensk historia.
Jag tror inte att det finns något annat sätt att läka i det här än att på något sätt ta tillbaka och börja stapla nya bra dagar ovanpå den här dagen.
Emma, läraren som överlevde skolskjutningen på Risbergska. En dokumentär av Åsa Furuhagen.
Här är ju den vanliga gångvägen. Så jag brukar snedda över skolgården här.
Örebro 2025.
Oftast kraftigt försenad med raska steg.
Emma är lärare i svenska för invandrare. Hennes elever är vuxna och många kan varken läsa eller skriva när de kliver in i Emmas klassrum.
Jag jobbar ju nu med elever med kort eller ingen skolbakgrund. Och det här är deras första möte ofta med skolan. Det är ett lätt läraruppdrag för att det finns så mycket att hugga tag i. Det är så lätt att hitta deras behov och att bara jobba emot, att bygga språk, att bygga nya förmågor ihop. Man växer ju tillsammans med de här eleverna.
I nästan 10 år har Emma jobbat på Campus Risbergska. Det är en stor komvuxskola med 2500 elever.
I ån där nere?
Ja.
Svartån?
Ja. Det är ju liksom en... Det här ligger ju lite off. Men det är ju en av de fina fördelarna här att man... När man behöver ta några djupa andetag utanför jobbet så ligger det väldigt nära att bara kliva ut nära till sinnesfrid om man har stressigare dagar.
Hon säger att det är en plats för framtidsdrömmar.
Rakt fram här så är den entrén där jag brukar gå in. Och här ser vi nu liksom rakt igenom skolan. Det är en lång korridor där som löper rakt igenom.
Och så blir det den 4 februari.
Där jag ju vet att det är personer som har blivit skjutna eller tror. Ja, det var ju en alldeles helt vanlig dag. Vi skulle börja våra lektioner. Och jag går in i klassrummet och jag ser några elever som sitter där som har hamnat i fel sal. Så jag ska gå över till min kollega och fråga ifall jag ska skicka över dem.